Den 20 september 2023 steg två civilklädda poliser in i lokalerna på Attunda tingsrätt. De är på plats i domstolen för ett mycket ovanligt ärende. De ska söka upp en kvinna i personalen och gripa henne. Det dröjer inte lång tid innan de hittar rätt person.
Någon plockar mig och säger, vi vill prata lite med dig. Okej, du är misstänkt för brott mot tystnadsplikten.
Mm. Vad händer i skallen på dig då?
Jag höll ju på att svimma. Ja. Jag blev ju knäsvag. Ja.
Vid en första anblick framstår kvinnan som en ganska alldaglig person. Hon är 32 år gammal. En småbarnsmamma som jobbar på domstolen med att handlägga och bereda olika mål. Men under året som gått så har hon burit på en hemlighet. Hon har förälskat sig i en gängkriminell man och matat honom med hemliga uppgifter från domstolen. Det är känslig information som har gett mannen och hans gäng ett försprång mot polisen.
Så han utnyttjar ju mig, men jag accepterar det. Jag vet att det är dumt. Det är jättedumt, men ja, tyvärr.
Det hela leder till en unik rättegång. Domstolskvinnan blir den första att åtalas för grovt brott mot tystnadsplikten. En ny straffskärpning har trätt i kraft bara några veckor innan gripandet. Syftet med den nya lagen är att komma åt just de personer som läcker känslig information till de kriminella gängen.
Alltså jag tänker ju på det varje dag. Jag har ångest över det varje dag. Varför gjorde jag det? Varför tog jag kontakt med honom? Jag blev av med mitt jobb på grund av en kriminell.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Under hösten har en stor domstolsskandal varit under uppsegling. Det handlar om en kvinna som arbetar på Attunda tingsrätt som har läckt hemliga och väldigt känsliga uppgifter till ett kriminellt nätverk i Sollentuna. Trogna lyssnare av Krimrummet känner nog igen den här historien. I november så gjorde vi ett första avsnitt om grunderna i fallet. Om man vill ha mer kött på benen så kan man lyssna på det. Men väldigt kort sammanfattat så har vi då den här 32-åriga kvinnan som arbetar som handläggare på domstolen. Hon är en småbarnsmamma som lever ett i alla avseenden ordnat liv. Hennes tillvaro vänds upp och ner i januari 2023 när hon kommer i kontakt med en 10 år yngre gängkriminell man. Hon blir förälskad och vill att de två ska bli ett par. Mannen å sin sida är inte intresserad av någon relation. Däremot ser han en möjlighet att utnyttja kvinnan för att komma över hemliga uppgifter från domstolen. Efter att polisen gått på nit efter nit i kampen mot gängmannens kriminella nätverk så fattar man misstanke om att någon läcker. Spåren leder till domstolskvinnan och hon grips på sin arbetsplats. Där har vi grunderna i historien. Och det som vi ska fokusera på i dagens avsnitt, det är den rättegång som hölls nyligen. Och huvudfrågan som vi ska försöka borra oss in i, det är hur kunde det här ske? Vad fick en till synes helt vanlig kvinna att offra både sitt jobb och sin frihet? Varför gick hon över från att jobba i samhällets tjänst till att istället alliera sig med ett kriminellt nätverk? Stor del av det här avsnittet kommer att vara domstolskvinnans egna ord, hämtade från rättegången mot henne. Vi börjar med att lyssna på förhöret där hon själv berättar om hur allting startade i januari 2023. Den som ställer frågorna är chefsåklagare Per Nichols.
Jag har sett honom några gånger och vi har en gemensam vän. En killkompis. Nej, men det var bara så. Jag addade honom. Bara sådär. Mm. Han accepterade direkt, men jag skriver ingenting. Han skriver först en vecka senare. Det som vi såg. Vi känner ni varann.
När enligt din uppfattning
enligt beskrivning då, är han hemma hos dig första gången?
Slutet på januari.
Mm.
Strax efter att vi började skriva på Messenger.
Och hur är det mötet mellan er?
Men det var ändå, det var ju trevligt. Alltså det var, han kom. Vi började prata. Ja, ja, du är du. Han berättade lite om vad han jobbar med. Att han är nyinflyttad i Sollentuna. Alltså det var liksom trevligt. Vi pratade inte så mycket mer om... Alltså han berättade ingenting om sina vänner eller om Turebergsnätverket. Det var lite mer allmänt snack. Så han var hos mig en timme kanske, sen åker han hem.
Och när enligt din uppfattning, tror du att han har fått vetskap om ditt jobb, ditt yrke? När är under det här förloppet, om vi börjar där i januari, sker det då? Frågar han det eller visste han innan det? Alltså, hur
nej,
det
han visste ju inte innan. När han var hemma hos mig första gången, när vi berättade.
Mm.
Men då sa jag att jag är handläggare på att den där tingsrätt.
Mm.
Då sa han bara, men vad får du göra? Då sa jag bara, jag bereder mål. Typ. Men det var inget mer snack om det. Men undrade han inte liksom. Men efter det mötet, då började de här frågorna komma. Vet du om han är häktad? Vet du vad han har för brottsmisstanke?
Du har ju beskrivit att du inleder någon sorts kontakt. Jag vill inte sätta ett epitet på det, men med... Vad är ditt syfte med kontakten med honom? Vad är din tanke?
Att inleda någonting.
En relation?
Ja, jag fick ett intresse.
Mm.
Men det visar ju sig att han är någon helt annan. Och att han utnyttjar mig för att ta del av uppgifter. Min väninna, hon förstod ju det direkt. Hon sa till mig flera gånger att han är ingen bra kille. Han är dig, han vill bara komma åt saker. Men jag förstår ju inte det. Jag tar ju inte in den infon. För att jag vill ju inte... Man kan kalla mig efterbliven eller blåst vad man vill. Men... Jag accepterar ju inte det. Jag tror ju att han har ett intresse.
Vad tänkte du då? Även om du kanske var, jag ska inte lägga orden i munnen på dig, men förblindad i någon mening då av ditt eget intresse för honom. På vilket sätt utnyttjar han dig då? Tycker du där och så här då, med facit i hand, vad är det som är utnyttjandet?
Alltså jag går ju in känslomässigt.
Mm.
Och varje gång när han ringer mig eller när han ska skriva någonting, då är det bara att han vill fråga något. Om andra.
Mm.
Jag vill ju träffas. Han vill aldrig ses. Han hittar alltid på ursäkter för att inte träffas.
Har ni någon gång gjort något så att säga mer relationsmässigt normalt än att han har tjatat på dig om uppgifter? Har ni varit på restaurang, på bio, på...
Nej.
Gått på stan, promenad?
Nej, han ville aldrig det. Han var hemma hos mig 2 gånger. Och det var liksom skapligt. Han sa till mig även då flera gånger, det kommer aldrig bli något mellan oss. Jag ser det bara som en vän. Så jag har inga förhoppningar. Utan jag lever livet varje dag typ.
Det sista hörde jag inte, förlåt.
Att han lever livet varje dag lite som en aha. Playboy.
Mm.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Gängmannen som domstolskvinnan vill ha en relation med ingår enligt polisen i det kriminella Turebergsnätverket. Nätverket har sin hemvist på Malmvägen i Sollentuna, bara ett stenkast från Attunda tingsrätt. Det här nätverket är ett av Sveriges äldsta och har funnits i decennier. Man har utmärkt sig för narkotikahandel, våldsdåd och utpressningar. Efter att domstolskvinnan och gängmannen har känt varandra i 3 månader så förändras relationen mellan dem. Hon beskriver i förhör att han börjar sätta mer och mer press på henne. Allting sker efter att hans mobiltelefon har blivit beslagtagen av polisen.
Efter det så blir han liksom väldigt nojig och paranoid, och det är då han liksom börjar terra mig för att veta vad som händer med honom. Alltså han ger order. Kolla upp det här. Men jag säger nej, men jag kan inte göra det. Då ringer han alltid liksom upp efter en stund igen. Han måste ha det. Han måste ha svar. Sen om han gör det åt andra, det vet jag inte. Men ja.
Här behöver vi stanna upp lite och redogöra för vad det här handlar om. En del är att domstolskvinnan har matat gängmannen med handlingar från andra domstolar. Det är avfotade dokument över vem som är häktad och vem som misstänks för vad i olika utredningar. Det här är offentliga handlingar, och att hon skickar dem är inte på något vis olagligt. Men att en domstolshandläggare agerar som någon sorts personlig assistent eller sekreterare åt en gängman är ändå uppseendeväckande. Att allt detta har skett, det är någonting som hon rakt av erkänner i rättegången.
Jag har ju skickat dem för att han har bett om det.
Mm.
Jag vet inte vilka de personerna är.
Nej. Och du har ingen, om man säger, personlig kännedom om individerna i dokumenten?
Nej, absolut inte.
Nej. Men varför tillhandahåller du den här servicen då, eller tjänsten åt honom?
Ja, men det är ju det. Alltså, han utnyttjar ju mig, men jag accepterar det. Jag vet att det är dumt. Det är jättedumt, men ja, tyvärr.
Tyvärr för kvinnan så stannar det inte vid de här offentliga handlingarna. Enligt åtalet så har hon också läckt hemliga handlingar till gängmannen. Det handlar om så kallade TK-handlingar. Det är domstolens mest känsliga dokument som handlar om vem som polisen spanar på, vem man har avlyssning mot. Det är insatser som blir helt meningslösa om de kriminella får insyn i dem. De här TK-handlingarna, de omfattas av så rigorösa säkerhetsrutiner att de inte ens sparas digitalt. De skrivs ut på papper och förvaras i ett kassaskåp på domstolen.
Vad tänkte du runt konsekvenserna av det här då? Att lämna, nu har du ju för sig tillhandahållit öppna handlingar också, absolut. Men jag lägger ju dig till last att det även är ett sekretesskyddat material. Som du i alla fall delvis erkänner, som jag förstår din inställning. Och vad tänker du runt att lämna ut sånt material och konsekvenserna av det då?
Att det är fel.
Jag tänker på...
Alltså, jag visste ju att det var fel.
Jo, att det är fel, det kanske är uppenbart. Men konsekvenserna, jag tänker på effekten av... Liksom för polisens till exempel spaningsutredningsarbete, åklagarmyndighetens möjligheter att liksom utreda och försöka lagföra personer i särskilt i kriminella nätverksmiljöer. Hade du någon tanke runt det?
Alltså, jag har ju alltid stått vid polisens sida. Jag har ju aldrig liksom varit på de kriminella sida. Det är klart att jag vill att de ska krossa alla nätverk. Men jag har ju inte lämnat ut den formen av material till som skulle förstöra polismyndighetens arbete.
Men även i den del som du ju erkänner finns det ju ändå, utan att vi nu diskuterar det exakta innehållet, men ändå material som ju skyddas av sekretess. Och vad tänker du när du lämnar ut sekretessskyddat material till honom? Du säger att du står på polisens sida liksom, i någon mening, i själ och hjärta kanske, men ändå lämnar du ut sånt material till honom. Varför då?
Jo, men det som jag sa, alltså det jag lämnade ut, det var ingenting som skulle hindra polisen från att bekämpa brottsligheten i de här nätverken.
Hur vet du det?
Jag vet ju vad jag har gjort, vad jag inte har gjort.
Det är här som historien tar en vändning. Under utredningens gång så har domstolskvinnan suttit i flera förhör och gett detaljerade berättelser om hur hon har läckt domstolens hemligaste uppgifter till gängmannen. Men i det sista polisförhöret innan rättegången så ändrade hon sig plötsligt. Hon drog tillbaka erkännandet vad gäller några av de grövsta brottsmisstankarna som riktas mot henne. En händelse som kvinnan i de tidigare förhören har pratat vitt och brett om är när gängmannen kommer hem till henne och surfar fritt på tingsrättens dator. På så vis får han insyn i allt han vill kolla på. Men nu har hon ändrat sig och säger att hon inte säkert kan säga att han faktiskt har suttit vid datorn.
Du berättar ganska detaljerat om vad som har hänt inledningsvis i typ 5 förhör. Och sen så ändrar du dig då. Och du har ju berättat varför. Men om vi tittar på innehållet i förundersökningen i de delarna så förstår jag faktiskt inte din berättelse riktigt. Så jag tänkte vi ska titta på de sidorna.
För att visa i rättegången på hur domstolskvinnans historia har ändrats längs vägen så spelar åklagare Nichols upp förhör som har hållits med henne under utredningen. Vi lyssnar på några delar av dem och det här är alltså tidigare polisförhör som hålls långt innan rättegången äger rum.
Ja, men som sagt, han har även varit hemma hos mig.
Ja, det berättar du.
Vi får ju ha datorn hemma om vi ska på hemifrån.
Mm. Hur går det till då när han har varit och haft datorn?
Han har tagit den och kollat. Han kan ju inte systemet egentligen, men han klickar väl runt. Så säger jag att han sitter redan framför den. Datorn är öppen, systemet är öppet, allt är öppet.
Ja.
Men jag förstår ju sen att han kom hem till mig för att jag hade datorn.
Mm. Vad händer då? Hur hamnar han vid datorn?
Alltså det går ju så fort. Att han bara han tar den och skriver in namn. I och med att han inte kan målnumren så knappar han in namn.
Mm.
Och då kommer allt upp. Häktningsframställan, häktnings-PM. Så han kikar, läser, tar bild.
I rättegången har kvinnan väldigt svårt att förklara varför hennes nya version skiljer sig så mycket från den gamla.
Jag ställer samma fråga till dig igen då. Du kan läsa innantill på skärmen och du hör själv på ljudfilen här vad du har sagt. Minns du den här förhörssituationen?
Ja, men det var ju som jag sa när jag såg att han rättade till datorn.
Att han?
Rättade till datorn.
Rättade till? Vad menar du med rättade
till? Jag har
sagt
i flera förhör.
Mm. Men jag förhåller mig till det som vi nu har hört. Det är ju liksom en annan berättelse.
Ja.
Vad betyder rätta till datorn i det här sammanhanget?
Alltså jag ser ju aldrig att han sitter i och kollar i datorn.
Men här säger du ju någonting helt annat.
Ja.
Minns du förhöret och förhörssituationen?
Jag minns bara att jag är väldigt stressad. Det är väldigt obehagligt att sitta i förhör.
Polis Mikael.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Det finns också en annan händelse där domstolskvinnan helt har ändrat historia till rättegången. Tidigare har hon berättat om att gängmannen ringde henne när hon var på jobbet och att hon då blev pressad att lämna ut information om huruvida personer i Turebergsnätverket var avlyssnade av polisen. Vi lyssnar på hur det lät i ett av de tidigare polisförhören. En historia som hon nu har ändrat version kring och menar aldrig har hänt.
Jag tänkte på, du sa någonting om att hade blivit aggressiv eller så över telefon. Och du var på jobbet. Kan du berätta, vad handlade det om?
Men jag skulle säga vissa namn. Och då blev han arg för att jag inte sa det först.
Och vad hände sen?
Sen sa jag det.
Och sa vad då? Vad var det för uppgifter?
Namn. Om en person som var avlyssnad.
Och vad var frågan?
Alltså typ, vem är det som är, eller vilka är det som är avlyssnade? Och då var det inom Turebergsnätverket.
Har det skett vid flera tillfällen?
Det har skett två gånger.
Två gånger?
Och det har varit hans, inom hans nätverk.
Okej. Har du berättat om det? Eller har du på något annat sätt låtit han få information?
Om jag har skickat, menar du? Jag skickade.
Vad har du skickat och på vilket sätt?
På Snapchat.
Det här ljudklippet från polisförhöret spelades upp av åklagare Per Nichols under rättegången för att illustrera hur kvinnan har ändrat sin berättelse. För att följa upp det så undrar åklagaren hur det kan komma sig.
Och här låter det som att du berättar om att du har skickat. Det är inte riktigt vad du berättade för oss igår.
Det spelar ingen roll om jag hade gett en annan version.
Det spelar ingen roll?
Nej.
Vad är det som inte spelar
roll? Alltså, om jag hade nekat där då, det hade inte spelat någon roll.
Spelar någon roll i vilket
avseende? Nej, men jag var ju fortfarande anklagad och misstänkt.
Men jag säger
även innan jag berättade det där.
Men jag säger samma sak igen. Den här situationen just här och nu, den handlar om att jag vill ge dig en möjlighet att förklara varför du säger så här under förundersökningen och förhören. Och igår i samband med att du själv ständigt fick berätta om det här, säg någonting helt annat.
Jag försökte bara visa att jag samarbetar. För det spelade absolut ingen roll om jag... I första förhöret så nekar jag ju, men det spelar ju ingen roll vad man säger.
Men spelar ingen roll i vilket, liksom, jag vill bara förstå, vad menar du med spelar ingen roll? Vad är det som inte spelar någon roll?
Även om du nekar, du blir misstänkt oavsett.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
En fråga som hänger kvar i luften är varför domstolskvinnan har gått med på detta. Varför har hon lämnat ut sekretessskyddade uppgifter till en gängkriminell man? Ja, från början för att hon var förtjust i honom. Men hon säger själv att hon med tiden kände sig pressad. Dels så hade han en hållhake på henne eftersom hon redan lämnat ut information. Men samtidigt så var hon rädd för honom, säger hon i förhör. Han var hotfull. Och hon kände mycket väl till vilket våldskapital han och hans kriminella nätverk hade. Därför vågade hon inte göra annat än att lyssna på honom, berättar hon i förhör. Här får hon frågor av sin försvarsadvokat Johan Eriksson.
Du sa att han gjorde dåliga saker, eller hur du uttryckte dig. Skulle du kunna ge någon beskrivning om, har han varit obehaglig mot dig på något sätt?
Han vill ju få som han vill.
Okej. Och när han inte får som han vill, vad gjorde han då?
Han pressar ju en.
Och hur pressar han dig?
Han ringer?
Han ringer?
Ja.
Flera gånger?
Ja.
Säger han något som du uppfattar som pressande? Eller?
Det han säger är bland annat typ att ja, men du får inte sätta din fot här. Och då kommer jag möblera om ditt ansikte. Mm. Jag kommer aldrig låta dig gå här. Nej, men skicka det här. Annars kommer jag till din port.
Okej. Okay. Det är liksom hot också.
Jag tolkar alltså, det som ett obehag.
De här påstådda hoten från gängmannen, det är någonting som domstolskvinnan har hållit fast vid under hela den här historien. Men när hennes bästa väninna blir förhörd i rättegången så är det en helt annan historia som framkommer. De två väninnorna står varandra väldigt nära och innan domstolskvinnan blir häktad så har de en relation där de pratar med varandra flera gånger varje dag. Väninnan säger att hon under lång tid har varnat domstolskvinnan för den här mannen och sagt att hon borde ta avstånd. Då har kvinnan svarat att han är precis hennes typ.
Hon gillar sådana typer. Kriminella typer.
Mm. Och vad har du sagt då?
Att det är ingenting att ha. Att hon borde hitta någon som är vettigare, som har ett jobb, som tar henne, accepterar hennes barn, att det är någonting som hon kan satsa på. För det är han ingenting att satsa på.
Mm, jag förstår. Och vad har du fått för svar ändå?
Men det är det jag vill ha.
Mm. Väninnan har också en helt annan bild avseende de påstådda hoten.
Har du, så att säga, är du av uppfattningen, har du intrycket av att skulle varit rädd för den här killen?
Nej.
Har hon sagt något till dig om att han skulle ha pressat henne?
Absolut
eller
inte.
Varit otrevlig, liksom utövat påtryckning på något sätt?
Nej, ingenting.
Så vad har hon istället sagt om honom då? Vad hennes, tror du, känslor varit för honom?
Hennes känslor, hon har ju varit småkär i honom. Hon har gillat honom sedan dag ett och hon har velat ha honom som mer än en vän.
Under utredningen så har polisen haft avlyssning mot domstolskvinnan. Man har kunnat läsa chattar mellan henne och gängmannen från tiden precis innan gripandet. Och det som sticker ut i de här chattarna, det är inte att han är hotfull mot henne, utan att hon är väldigt arg på honom. Hon säger att hon har blivit utnyttjad av honom och att hon kommer bli häktad på grund av honom. Och i rättegången så ifrågasätter åklagare Per Nichols om det faktiskt är så att domstolskvinnan överhuvudtaget har varit rädd för mannen.
Om du är så rädd för honom, om man läser den här så kallade HDA-chatten där du i princip dissar honom kan man ju säga till slut. Det låter ju inte av chatten att döma som du är särskilt rädd för honom.
Nej, men skriver ju inte, han ringer.
Mm.
Han vill ju inte att han vet ju att man kan läsa text. Att polisen kan läsa texter.
Mm.
Så han ringer ju alltid. För han agerar ju inte hotfullt skriftligt.
Nej, nej, jag har inte sett något sånt heller, men det är ju snarare du som dissar honom totalt.
Till slut ja.
Ja, till slut.
För det är för nog.
Ja. Och vad är du
och börja för inse?
Vad är du för nog av då?
Hans beteende.
Men när du dissar honom så hårt som du gör till slut där i mitten på september, är du rädd för honom då?
Nej.
I vissa delar får domstolskvinnan gehör från rätten. När tingsrättens dom meddelas den 14 december så frikänns hon på två åtalspunkter. Men det slutar ändå med en fällande dom. Hon döms bland annat för grovt brott mot tystnadsplikten och för grovt dataintrång. Straffet blir 1 år och 9 månaders fängelse. Vi ska avsluta det här avsnittet med en utfrågning i rättegången som kanske kommer närmast kärnan i det här avsnittet. Alltså domstolskvinnans egen förklaring om varför det blev så här. Varför hon läckte handlingarna och hur hon ser på allt som har hänt.
Ja, för det är ju fel.
Mm.
Det är klart jag tycker det är fel. Att jag, alltså, i och med det här, att jag sitter här idag, det är liksom, det visar att jag har svikit mina kollegor, tingsrätten, polisen, åklagarmyndigheten. Jag har svikit mina kollegor, min chef, min familj. Det är klart det är fel. Alltså, det är klart jag ångrar det. Alltså, jag önskar verkligen att jag inte tog kontakt med honom från första början. Hade jag vetat att det skulle leda till det här. Alltså, jag har aldrig någonsin addat honom.
Om jag får påstå, jag menar, du är en 30-årig kvinna, du har familj, barn och så vidare. Du har ett kvalificerat arbete på en domstol. Jag försöker förstå, vad är det som får dig i den, med den livshistoriken att välja att göra så här? Det är liksom mekanismen. Jag skulle vilja berätta för mig, berätta för domstolen, jag vill förstå. Vad får dig att med de höga, den höga insatsen, om man får kalla det, göra det som du gjorde då? Oavsett hur mycket det är, för det får vi ta sen i detalj. Men på ett allmänt plan, vad får dig att göra där?
Jag vet inte, jag tror att jag bara tappar bort mig själv. Jag liksom hamnar i någon grop eller något. Och sen den dagen jag liksom har kontakt med, då liksom har jag något svart moln över mig. Och det är synd, för att det, alltså jag har ju förstört mitt liv i och med att ha kontakt med en kriminell person.
Tycker du själv, vi har ju hört vad din väninna sa så här i samtalen och så, men tycker du själv att du har blivit utnyttjad?
Absolut. Ja, det är klart att jag har blivit utnyttjad till max.
Och vad har vinningen varit? Vinningen för honom kanske är lätt att förstå, men vad har vinningen varit för dig?
Ingenting. Jag har bara förlorat. Så jag har sjunkit ner till botten.
När åklagaren frågar om hon inte kunde ha gått till sin chef på tingsrätten och berättat vad som har hänt, så svarar domstolskvinnan att hon skämdes.
Man ska inte vara med kriminella. Man ska inte ha någon kontakt med dem. Jag tycker det är jättepinsamt. Alltså att min familj har ju läst allt det här, och det är skämmigt. För jag går ju emot deras värdegrunder. Alltså, så som de har lärt mig.
Och vilken har din egen, om du kan beskriva den, liksom värdegrund varit? Vad tycker du att du har för, så att säga, värdeplattform att stå på? Nu?
Inom samhället?
Mm.
Alltså, jag har ju aldrig haft med kriminella att göra. För jag har aldrig stått på den sidan. Jag har aldrig delat deras uppfattningar. Men du vet, min mamma jobbar ju inom polisen.
Mm.
Alltså, jag har jobbat på tingsrätten. Vi har ju alltid stått på rättsväsendets sida. Jag har ju alltid varit emot det kriminella gör. Även idag. Och jag kommer ju göra allt för att mina barn inte ska hamna där.
Mm. Sista ordet är inte sagt i den här historien. Domstolskvinnan har överklagat domen. Det kommer att hållas ytterligare en rättegång i hovrätten framöver. Men för det här avsnittet så sätter vi punkt. Om du som lyssnar vill höra av dig till mig, så kan du som vanligt göra det på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.